fantastiskt fina tankar. Vi tackar pastor Peter för det. Och jag tänkte på det att vi säger så här att ja, men det där fattar man inte, för att om jag nu ger 10% till Gud, då har jag bara 90%. Det måste ju vara bättre att ha 100 än att ha 90. Det är ju liksom det förstår alla. Men det är som man säger, att ha kvar ett välsignat, eller ha kvar välsignade 90% är mycket bättre än att vara liksom lämnad med 100% som inte är välsignat. Därför att, nu tänker jag inte predika om det, men det var bara en tanke som slog mig när pastor Peter delade här för någon månad sedan om det här att vi bygger våra egna hus och vi försakar Guds tempel. Och jag tänkte just på det här, liksom att vad var det han skrev där? Och han sa att ja, ni sår men ni skördar ingenting. Ni stoppar pengar i fickorna men det är hål i fickorna. Ni äter men ni blir inte mätta. Ni dricker men ni är fortfarande törstiga. Alltså att det här är en bild av den här världen. Det spelar ingen roll hur mycket vi tjänar. Det spelar ingen roll hur mycket vi får till oss. Vi blir aldrig nöjda. Det blir aldrig bra. Det räcker aldrig. Men det som är välsignat av Gud, det räcker hur länge som helst. Även om det bara är 2 fiskar, eller 5 fiskar och 2 bröd, var det 2, jag kommer inte att fixa vad, men det var några bröd och några fiskar, och det var tusentals människor, och han välsignade det, han bad över det, han välsignade det, och sen började han att dela ut det, och det räckte till alla. Du säger, ja men det var ju ett mirakel. Ja visst, men jag tycker, jag gillar den här tanken, liksom folk säger, ah, det här, ett mirakel, det är så svårt att tro på ett mirakel. Men livet är ju ett mirakel i sig. Det är ju fantastiskt att hur vi kan vandra runt här med mellan 10 och 100 biljoner celler, beroende på vår ålder, och att bara en enda cell innehåller lika mycket information som ungefär 12 000 böcker med 160 sidor i varje bok. Så mycket information finns det i en mänsklig cell. Och var kom den informationen ifrån? Hur kan den finnas där och vara organiserad? Jag tänker liksom bara att det i sig är ett mirakel. Så kan Gud göra mirakler? Absolut. Han har gjort ett fantastiskt mirakel genom att skapa det här universum. Han har gjort ett ännu större mirakel när han grep in i världshistorien och frälste oss genom sin son Jesus Kristus, som vi också hörde lite grann här. Nu kom jag in på alla möjliga tankar som inte ens var planerade. Men ibland så tillåter vi oss själva att vara spontana. Jag tänkte dela några tankar. Jag ska inte bli långrandig eller långvarig som det heter. Men jag tänkte på någonting som vi hittar i Markus evangeliets 4:e kapitel. Markus 4 och versarna 35 till 41. Så Markus 4, 35-41. På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att han höll på att fyllas. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: tig, var stilla. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sade till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom? För ett antal år sedan så kom det ut en film som hette The Perfect Storm på engelska. Jag vet inte vad den hette på svenska. Jag har inte sett den, men jag såg reklamen för den. Och jag antar att den handlar om en storm. Men just det här att stormar är någonting som är en del av livet. Och det är ju kanske på hösten som man förknippar, eller hösten förknippar man ofta med stormar också. Och stormarna, de kan komma in i våra liv väldigt plötsligt. Det kan vara ekonomiska stormar, det kan vara äktenskapsstormar, familjestormar, arbetsstormar, hälsostormar, känslostormar i form av depressioner, i form av olika saker. Det kan vara andliga stormar. Det kan finnas så många olika typer av stormar. Och här såg vi att de drabbades av en. Och många av er känner Johan Berglund, och mellan varven så ringer han mig. Han har bott på många olika platser i världen, och han ringer så där, och han brukar kalla sig själv och sitt liv för skeppet, alltså båten. Och han själv då är kapten där liksom, och han styr den, och han vill ha lite vägledning, lite navigering liksom, hur skeppet ska gå. Så han anger sina positioner. Och hela vår konversation, vare sig den är verbal eller skriftlig, den är då i sjötermer. Och så han inte skrattar lite här, vad vet du om det? Men det lilla jag vet om det använder jag. Båt, kapten. Men det är så roligt, jag använder sådana här liksom väldigt avancerat språk och väldigt formellt sådär. Och han liknar sig själv vid ett skepp som är på väg. Och det är sant, vi är som ett skepp. Vi är på väg genom livet, och helt plötsligt så uppstår de här stormarna. Och jag tänkte lite grann på vad Guds ord säger om de här sakerna. Och här vi ber att du välsignar de här tankarna, om vi inte redan har bett, och även om vi har det så ber vi igen i ditt namn. Amen. Fem saker som jag tänkte på som Guds ord säger om stormar. Och det första är att Guds ord försäkrar oss om en säker landning. Jag tänker på hur de blev väldigt rädda här plötsligt, därför att den här stormen uppstod. Men vi ser också att det var ingen fara, för helt plötsligt så var de på andra sidan. Och vi har ett antal löften i Guds ord om att vårt liv kommer att ha en säker landning. Vi kanske befinner oss i en enorm storm just nu av något slag, kanske flera. Vi vet att flera människor gör det av olika skäl. Och vi tänker på det, att hur ska det gå? Ibland när man är mitt uppe i en sån här överväldigande situation, så tänker man att hur ska den ta slut? Även om Gud öppnade himmelens fönster, som den här mannen sa i Gamla testamentet där, när Israel var belägrad, så skulle han inte kunna förändra den här situationen. Och så gjorde Gud det, och han fick se det. Och varje gång är vi förvånade hur Gud tog oss till den andra sidan i alla fall. Och vi har ett löfte om att vårt liv är dolt i honom. Vad betyder det? Jo, det betyder att hans destination är vår destination. Vi behöver aldrig tveka om det. Vi vet att vårt liv kommer att landa säkert. Varför? Jo, därför att vi är redan i honom. Han är redan i det himmelska. Han är redan sittande där ovan, och vi är sittande med honom. Så vi vet att hur mycket stormar det här livet än erbjuder oss, tänkte jag säga, men som det här livet för med oss, för med sig, menar jag. Så vet vi att vi har en säker landning att se fram emot. Och vi kommer att vara med honom för evigt. Det har vi ett löfte på. För det andra så försäkrar Guds ord oss om, eller den utfärdar, ska vi säga, stormvarningar. Ni vet liksom när man lyssnar på nyheterna, vädret, att så kommer vädret att vara nu imorgon och de närmaste 5 dagarna. Och ibland är de inte speciellt bra på att förutsäga vädret, men i någon mån så kan man. Och man utfärdar stormvarningar. Pastor Ismo Hanneli kom i fredags, som var en väldigt blåsig dag. Men sen när de kom så var det solsken och vindstilla. Jag vet inte, de sa ingenting om hur det var ute på havet. Men det är intressant just det här att liksom, när stormen har lagt sig så kommer solen fram, så förändras allting. Och jag tänkte på hur pastor Peter refererade till det här också, att vi tittar på de här foundations-kurserna, alltså gamla ABD-kurser med pastor Stevens från 80-90-tal ibland, och han talade just från Romarbrevet 1, och han talade om prövningar, och han sa liksom att det är någonting positivt att bli prövad. Varför? Jo, därför att det bevisar att det finns någonting i oss som kan bli prövat. Så med andra ord så måste allting bli prövat. Om du säger, ja, men då är det ju ingen idé att studera Guds ord. Då är det ingen idé att det är bättre att förbli okunnig om de här sakerna, så slipper jag prövningen. Men det är inte så det fungerar. Då lever jag i frustration, därför att när den som har djupa rötter i Jeremia 17, det står att när den här värmen kommer, eller ökenhettan kommer, så känns den inte ens. Har ni tänkt på det ibland, liksom någon säger, åh, jättejobbigt det här du går igenom, och så går igenom vad då? Man är knappt inte ens medveten om det. Varför? Jo, därför att Gud prövar ordet i oss. Men annars kan vi vara liksom hur bekymrade som helst över allting, och ingenting är bra, därför att det finns ingenting att pröva. Vi bara brottas med oss själva, vårt eget kött och våra egna tankar och så vidare. Men när det är Guds ord som prövas i oss, då är det en annan sak. Och Guds ord utfärdar stormvarningar i bemärkelsen att han har aldrig lovat att livet blir utan stormar. Han har bara sagt att landningen kommer att ske säkert. Han har bara sagt att han är, för det tredje, att Guds ord lovar att frälsaren är ombord. Han är med oss. Och jag tänkte på det här att lärjungarna var inte i den här stormen därför att de var olydiga. Ibland tänker vi så här liksom, jaha, den här stormen uppstod på grund av deras olydnad. Det var ju faktiskt tvärtom. Den uppstod på grund av deras lydnad. Med andra ord, de hade valt att följa Jesus. Och de gjorde också så. Och hade de inte följt Jesus hade stormen inte uppstått. Förmodligen. De hade levt sina vanliga liv. Så att den här stormen var förknippad med deras kallelse. Och med deras, som vi hörde, troslydnad, som vi alla är kallade till, att lyda hans ord, att lita på hans karaktär och natur som står bakom alla hans löften. Och vi måste vara försiktiga. Jag gör det, vi gör det säkert alla, liksom någon går igenom någonting och man tänker att det där är på grund av deras olydnad på något sätt. Och visst finns det gånger som vi gör, vi lever i konsekvenserna av våra beslut. Men det är upp till Gud. Det viktiga är att vi förstår att Gud har kontrollen. Han är ombord. Han är med. Oavsett vad som har orsakat stormen. Om det var jag själv. Han är ombord i alla fall. Om det var omständigheterna som han tillät. Han är ombord i alla fall. Och Jesus stillar inte alltid stormen omedelbart. Men han lovar att båten inte sjunker. Det är det som är hans löfte. Våra liv kommer inte alltid att vara en seglats på en spegelblank sjö eller hav. Utan de här stormarna, de finns. Och jag tänkte på hur Romarbrevet 8 och vers 37 talar om hur vi är segerrika redan. Och det är aposteln Paulus som har listat 17 olika saker som möjligen skulle kunna separera oss. Vi hörde hur aposteln Paulus var separerad till evangelium. Det är det vi är separerade till. Till Gud, till att följa honom, till hans kallelse. Det är vad vi är separerade till. Men han säger, kan någonting separera oss från Gud? I bemärkelsen att hans kärlek inte skulle vara med oss. Han säger, nej, det går inte. Och så räknar han upp de här 17 sakerna. Och de är allt tänkbart. Svärd och sjukdom och allt vad det kan vara. Och han säger, nej. Han säger, i allt detta är vi redan nu segrare. Redan nu är vi segrare i allt detta. Och trygghet eller säkerhet är inte avsaknaden av problem som vi ibland tror, utan det är egentligen löftet om hans närvaro. Ska vi ta det en gång till? Trygghet är inte avsaknaden av problem eller svårigheter, utan det är trygghet är istället löftet om hans närvaro. Och i Hebreerbrevet 13:5 så står det att jag är med er och jag ska aldrig någonsin, så står det faktiskt i originalet, en trefaldig upprepning, vilket betyder att betoningen på det här är total. Jag ska aldrig någonsin överge er. Så fantastiska löften. Och sen det fjärde som Guds ord gör, det är att det garanterar oss att skeppet är i goda händer. Och vi är inte ens ägare av skeppet. Vi är inte ens de som äger oss själva. Och det där är ju en tanke, men även här går budskapen ihop. För pastor Peter nämnde där i Romarbrevet 1 hur Paulus talade om sig själv, därför att Svenska Folkbibeln här översatte med tjänare. Engelska översättningen använder ordet bondservant, som alltså är enligt min mening rättare, därför att det är en bättre översättning är en slav, för det är en person som faktiskt är bunden till någon annans vilja, men har valt detta. Vi väljer att bli hans slava därför att vi vet att hos honom så finns det någonting som är så mycket bättre än vad den här världen kan erbjuda. Och vi väljer detta. Och vi är i goda händer. Och i första Korinthierbrevets 6 kapitel och 19 versen tror jag det är, så står det att vi är inte våra egna. Vi har blivit köpta och priset är givet. Priset är betalt. Och vi vet vad priset är. I 1 Petrus 1, vers 18-20. Det är inte guld, silver, ädla stenar, utan det är hans eget blod. Så fantastiskt. Han garanterar oss att skeppet är i goda händer. Vi tillhör honom. Och man undrar ibland, även då vi inte vet. Men när vi tänker oss Jesus på båten. Och lärjungarna liksom fick spel. Liksom, ni vet hur vi är. Liksom, vi är så, tror vi, rejäla, sofistikerade. Liksom, och sen helt plötsligt händer någonting. Panik på en enda gång. Liksom, det tar bara en sekund och så liksom allt det där fina, det är bara som bortblåst. Och jag kan tänka mig liksom hur de här lärjungarna sprang som yra höns där liksom på båten, och Jesus låg och sov, och det står inte i skriften nu, men man kan liksom tänka sig liksom Jesus, att han kollade lite i sin mänsklighet, att vad håller de på med liksom, killarna, vad är det frågan om här? Och ni vet hur det är, i sin mänsklighet så sov han, men han sov inte i sin gudomlighet. Och vi ser detta många gånger i Bibeln. I hans dop så följde han den ordningen, han blev döpt, men i hans gudomlighet så ser vi hur hela himmelen öppnades upp och treenigheten blev synlig. Fadern talade och anden vittnade om hur fadern älskar sonen. I Lazarus död ser vi hur han i sin mänsklighet grät. Han var ledsen, en vän hade dött. Men i sin gudomlighet så befallde han honom att komma ut ur graven. Så vi vet inte. Jesus sov därför att han var i människoform. Men han sov inte i sin gudomlighet. Och han visste vad som pågick. Men han visste att skeppet var i goda händer. Han visste att de tillhörde honom. De var hans. De var hans lärjungar. Och sen den sista, femte och sista punkten. Så säger Guds ord oss angående stormarna, att det ger oss en liten inblick i hans plan, i mästarens plan. Och den här stormen, den kom upp väldigt plötsligt. Och jag tror att vi alla har upplevt det här mer än en gång. En situation där vi tycker att allting är bra. Helt plötsligt ett brev på posten, ett telefonsamtal, en situation där ute. Någonting händer och helt plötsligt så förändras allting. Och helt plötsligt så befinner vi oss mitt i den här stormen som vi trodde och hoppades och ville undvika. Men vi får en liten inblick här i mästarens plan. Hans plan var inte att hindra stormen från att komma, för att det skulle han kunna gjort. Han kunde ha sagt liksom till alla naturkrafter att vart vi än går fram, det är lärjungarna med, inga stormar, inga jordbävningar, inga naturkatastrofer, utan bara en sån här lugn, fin siglats rakt igenom. Men han gjorde inte det. Han tillät det. Varför? Jo, därför att han ville ingjuta tro i deras hjärtan. De hade fruktan, och det har vi hela tiden. Men Gud i sin trofasthet visar att han har också kontroll över omständigheterna. Han har kontroll över stormarna. Och jag vill avsluta med några versar som kan mänskligt sett tyckas inte vara så uppbyggande, men för oss som har vandrat med Herren en tid, vi vet av erfarenhet att det här är sant. Och det är i Psaltaren 119 och verserna 67 till och med, ja, vi kan läsa 68 också. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda, lär mig dina stadgar. Innan jag fick lida for jag vilse. Jaha, så att om vi inte lider så far vi vilse. Det här ordet för vilse i grekiskan är egentligen, eller förlåt mig, grekiskan, hebreiskan menar jag, shagag. Och det betyder egentligen att synda. Att liksom driva bort. Och i lidandet så finns det en form av beroende. Det föds ett beroende i våra hjärtan som gör att vi dras till Gud och som faktiskt gör att vi inte går syndens väg. Och sedan står det här att innan vi fick, eller jag fick lida, så får jag vilse. Ordet för lida här är anna, som betyder egentligen att se ner på det här sättet. Eller att liksom vara deprimerad. Och nu menar jag inte liksom en långvarig depression i den bemärkelsen som vi ibland kan ha också. Men i bemärkelsen liksom att jag tror inte att jag har kontroll över mitt eget liv. Utan jag har kommit till den punkten där jag är så beroende av honom. Och jag inser att det här lidandet har varit någonting positivt. Därför att det har fört mig närmare honom. Och det är intressant att se i Gamla testamentet, ifrån den dag som Gud kallade Abraham och nationen Israel föddes, så ser vi hur de ständigt kämpade med avgudadyrkan. De hela tiden drogs till grannländernas eller grannfolkens avgudar. Hela tiden. Och Gud sände lidanden. Han, om ni läser domarboken, han sände olika personer in där som tog över dem under en tid och de fick lida. Och då, Gud, rädda oss, rädda oss, rädda oss. Okej då, jag räddar det. Och sen igen och igen och igen. Men avgudarna försvann inte ur Israels liv. Men efter de 70 åren i Babylon så ser vi inte en enda gång att Israel tillber avgudar. Så med andra ord, där Gud, och vi säger, men vad krävs för att Gud ska få våran uppmärksamhet? Och vi säger, men de tyckte, men han har övergivit oss. Vad är det här för en, inte bara en storm utan en tsunami som förde hela nationen bort till Babylon? Men hur ska Gud kunna korrigera och upprätta det här? Det går ju bara inte. Men Gud sa, det är vad ni tror. Men jag har redan profeterat genom profeten Jeremia att när de 70 åren har gått till ända, då ska jag föra er tillbaks. Därför att då vet jag att jag har, eller det här lidandet har orsakat i era hjärtan att den här avgudadyrkan som ni har hela tiden dragits till, det har tagits bort. Så vi vet aldrig vad Gud gör. Vi vet aldrig vad som är hans syfte. Men här får vi en liten inblick i att det fanns ett syfte. Det fanns ett område i lärjungarnas hjärtan som, där de inte litade på honom. Där de inte trodde att hans karaktär och natur var god. Där de inte trodde att han var för dem. Och stormen fick uppstå. Och när de gjorde det så blev de beroende av honom. Och ropade till honom. Ni vet hur vi ropar till Gud i våra svårigheter. Eller kanske det bara är jag. Men jag tror att det finns någon mer här som kan identifiera sig med. Vi ropar till Gud. Och Gud. Och det är inte det att Gud säger, hohoho, nu ska jag låta dem lida lite så att de kommer med svansen mellan benen till mig. Det är inte det. Men det är Guds enda sätt. I våra stolta, upplåsta hjärtan. Att få våran uppmärksamhet. Därför att vad är det Gud vill? Det är inte att livet ska vara en dans på rosor. Han vill att vi ska ha en intensiv, eller intim, relation med honom. Där vi lär känna honom. För Gud är det inga problem att stilla stormen. Han kan det. Och ibland gör han det. Ni vet liksom helt plötsligt hur allting bara blir lugnt. Han tar bort omständigheterna. Men ibland låter de dem vara kvar. För att vi ska lita på honom i det. Men vad lovar han? Jo, att vi ska få en säker landning. Vi är i honom. Vi tillhör honom. Vi vet att vår destination är samma som hans. Vi kan inte förlora som Guds barn. Vi är verkligen segrare med honom. Och vi vet att det är stormvarningar utfärdade i bemärkelsen att det kommer prövningar, det kommer svårigheter. Han har inte lovat att ta bort dem, han har inte lovat att vi ska undvika dem. De finns där, men han lovar också att han kommer att vara ombord. Han är med. Och han lovar också att skeppet är i goda händer, därför att det tillhör honom. Ni vet liksom alla fartyg, de har alltid en flagga där bak, liksom vilken nation de betalar skatten i egentligen. Men och jag tänkte liksom, vad har vårt skepp? Vi har liksom den himmelska flaggan. Vi tillhör honom. Han garanterar att skeppet är i goda händer. Och han ger oss en liten inblick i hans plan. Det är en underbar plan. Den innebär vissa stormar. Den innebär de här tiderna. Men det är för vår skull. Och han finns där mitt i allt detta på ett underbart sätt. Och lärjungarna fick uppleva, inse, förstå att han var verkligen herre också över naturkrafterna och omständigheterna. Och han är herre och över allt som kan möjligen komma emot oss. Herre, vi ber för de här tankarna, att du välsignar dem. Herre, vi ber att vi skulle förstå mera syftet med livets stormar som vi har haft, som vi kommer att få. Men där är du, Herre, mitt i båten, och du sov, du vilade, det störde inte dig någonting. Du visste att de här naturkrafterna var dig underlägsna. De var tvungna att lyda dig vid minsta befallning. Och Herre, du har tillåtit saker i våra liv och gör fortfarande. Men vi vet att du har en underbar plan. Och välsigna oss nu, Jesus. Vi tackar dig. Vi ber för våra liv, våra skepp. Att du fortsätter att leda dem, guida dem genom de stormiga haven. Och tala till våra hjärtan. Bygg upp oss, Herre. Ber än en gång för pastor Matti och de som hjälper honom just nu. Och vi ber, Herre, att du välsignar underbart resten av veckan och gemenskapen vi har nu tillsammans efteråt, i ditt namn. Amen. Amen.